välkommen Linn Edvardsson till Destinationspodden. Och istället för att jag ska introducera dig så tänker jag att du får introducera dig själv.
Ja, trevligt. Först och främst vill jag bara säga tack för att jag får vara med. Det ska bli superkul idag att ha denna podd tillsammans. Prata lite marknad och destinationsutveckling. Jag heter ju då Linn och jobbar som marknadschef på Tanum Strand sedan augusti i år. Och har även jobbat som marknadschef tidigare, även som destinationschef i branschen och är utbildad marknadsekonom.
Och hur kom det sig att du blev intresserad av den här vägen i livet?
Det blev lite så faktiskt. Jag är ju inte så himla gammal än så länge, jag är 25. Men när jag var ung, som jag brukar säga, så satt jag och tänkte på vilken bransch skulle vara väldigt rolig att jobba inom. Liksom. Och då landade jag i besöksnäringen på ett bananskal helt enkelt.
Vi har ju sett några gånger och någonting som man slås av när man träffar dig, det är ju att du är otroligt målfokuserad. Du upplevs väldigt, väldigt effektiv och att du har en jäkla koll på grejerna. Vad mycket du har uträttat under de här ganska få åren ändå.
Så kan man ju se på det, absolut. Nyckeln för mig där har varit mycket på att lyssna på de som redan kan väldigt mycket. Det finns otroligt många kompetenta personer omkring en. Framförallt uppemot liksom lite seniora roller. Och har under min uppväxt och mitt vuxna liv alltid lyssnat på väldigt många olika perspektiv för att förstå en helhet. Att förstå liksom ett... Man kan liksom ha en dialog med någon även om man inte håller med om vad den säger. Så kan man fortfarande ha en liksom kompetent dialog tillsammans och utveckla varandra i varandras perspektiv. Jag gillar att lära mig nya saker. Jag gillar att liksom i ett kollektiv utvecklas. Oavsett om det är ett företag eller en utbildning eller i en vänskapskrets så gillar jag liksom att snappa upp nya saker. Jag gillar att liksom göra saker som är kul. Och blir man bättre så är det kul. Och är det kul så blir man bättre. Och det blir liksom en bra grej av det.
Och hur upplever du när du kommer in i nya situationer? Givet att du är så på och så liksom målfokuserad så känns det som att du utsätter dig gärna för stora utmaningar som man kanske ofta väntar ytterligare några år med att ge sig in i.
Ja, alltså jag tänker väl lite som så att vad är det värsta som kan hända? Eller vad är... Jag har gått den här utbildningen, jag har den här mentorn och jag har den här liksom, plattformen, arbetsplatsen då till exempel. Och jag har alla dessa verktyg. Vad är det som säger att det inte skulle kunna gå? Och om jag kör fast någonstans så har jag ju verktyg för vad man gör om man kör fast. Liksom. Om man inte vet, ja, men då finns det någon att fråga. Eller så finns det en bok att läsa. Eller så finns det liksom ett papper att skissa på. Så jag är inte så rädd för att säga att det kan jag inte än. Eller ja, så kan man se på det. Eller liksom. Jag tror att jag också tillåter mig att inte ha så hög press på mig själv. För det upplever jag att många andra tror att jag har. Att jag är liksom en sån här klockren karriärsperson liksom, där alla säger akta dig så du inte går in i väggen. Jag bara, tack så jättemycket. Liksom, det är kul att ni känner så. Men jag är verkligen jättebra på att ta det lugnt. Och det vi ser inte ni. Liksom, för det är sånt som inte alltid framgår. För man ser ofta bara alla andras liksom, bragder på något sätt.
Och det är ju en väldigt bra sak, vet jag av egen erfarenhet, eftersom jag själv har gått in i väggen och varit borta under en längre tid. Just att ha den förståelsen tidigt.
Ja, jag är super, alltså, fascinerad av den här kulturkrocken som är... jag talar ju för besöksnäring där nu, där jag sitter liksom dagligen och är med i någon form av föreställning. Där man har liksom två läger. Det är en befintlig, eller ja, den äldre generationen som man så fint kallar det ibland. Och sen har man nästa generation, vad det nu är för något. Men där jag märker en jättekulturkrock att så kallat min generation, alltså 25-åringar och yngre om man nu ska göra detta fyrkantigt. Det är liksom inte så prestigefyllt att jobba mycket. Alltså det är en liten kulturkrock där. Det blir mer att man känner så här, men hallå, har inte du planerat lite dåligt nu? Eller? Men jag inser ju också vad min inre röst säger till mig själv en stressig vecka. Det är ju liksom, Linn, har du planerat för mycket på för kort tid? Det är logiskt. Ja. Jag har ju mentorer som är mentorer för mig, men jag är också noga med att ha en mentor som jag kan vara mentor för åt andra hållet då. Så att det blir ett utbyte. Och har ju till exempel samarbete med IOM Business School i Göteborg sedan många år. Där jag själv har studerat marknadsekonom till exempel. Där jag får ut så otroligt mycket av att bara liksom umgås med dessa elever som läser så väldigt, väldigt relevanta ämnen. Och blir så fantastiskt fullfjädrade i det de läser.
Och det här tycker jag är superintressant, det du nämner nu, det lärandet som du upplever att du får av att du är mentor för någon. För väldigt ofta så tänker man ju att det är adepten som får allt lärande. Men jag tror precis som du att mentorn får minst lika mycket kunskap tillbaka. Men om man nu är en person som jobbar i besöksnäringen som tänker att men fastän det här med mentor, det har jag ju funderat mycket på. Och så kanske man har lite svårt att motivera för sin omgivning. Om du skulle hjälpa den personen, varför är det så bra att vara mentor eller att ha en mentor?
Först och främst så började med att ta reda lite på vad man själv vill. Till exempel om man har ett jobb i dagsläget och är nyfiken på att utbilda sig. Ja, men då kanske man ska hitta en mentor eller vara mentor inom utbildning. Alltså give and take relation liksom. Har man en utbildning och letar efter ett jobb. Ja, men då kanske man ska ha en mentor eller vara mentor. Vice versa. För de som har jobb, kanske inom den branschen man vill jobba, för att man blir som man umgås, så är det bara liksom. Ja. Man blir, ja. Alltså, umgås man med den typen av personer som man vill vara mer som, de som har rätt värderingar men de som har värderingar som man delar och matchar med, då blir det alltså givers gain lite grann. 1 + 1 = 3.
Men då blir det lite grann att använda mentorskapet som ett sätt att ta sig dit som man vill, helt enkelt.
Ja, precis. Det är en språngbräda till väldigt mycket. Och mentorskap, till skillnad från till exempel ett bokat coachingmöte eller sådär, är ju väldigt florerande. Det bygger väldigt mycket på liksom vad det blir. Alltså ett mentorskap behöver inte vara utbenat. Det finns mentorer som är väldigt strukturerade också. Men mentorskap kan vara mer av liksom det här sträcka ut en hand. Ja. Är man en vuxen person som med tak över huvudet och har ett jobb, så är jag helt övertygad om att man kan vara mentor för någon.
Olika nivåer. Man behöver inte ha en titel som det, en fin titel där det står psykolog eller coach för att vara mentor.
Ja, men precis.
Tanum Strand tänkte jag att vi ska fokusera lite grann på. Du har arbetat som marknadschef. Du kom in i en lite turbulent tid, får man väl ändå säga.
Men först och främst så kändes det väldigt lustigt för mig att få jobb i vad som då på dagstidningarna kallades för världens värsta bransch, liksom, den som höll på att gå under. Är det okej att jag är glad nu? Lite grann. Ja. För mig var det verkligen superkul. Den här tjänsten är verkligen en jättematchning. En marknadschefstjänst i besöksnäringen som jag brinner så mycket för. Och utveckla liksom nästa generation inom. Men när jag väl började då liksom, så kom jag ju in i ett team som, ja, som hela branschen är väldigt ansträngt. Och då menar jag inte att det måste vara negativt. Bara det att man har gått på maxfart ganska länge, mycket mentalt och fysiskt liksom. Man är ett team som redan har gått igenom corona, och så kommer jag liksom in där och ska på något sätt liksom ta över en marknadsavdelning som egentligen är ett skepp utan kapten, där
hur stor är marknadsavdelningen, om man bara frågar?
Anställda på marknad så är det jag. Sen har vi ett väldigt marknadsorienterat team. De flesta i ledningsgruppen och även på många avdelningar jobbar med olika typer av marknadsorienterade uppgifter. Och vi har ju även då lite extern hjälp från olika verktyg och byråer som vi jobbar med. Men innan har man ju varit fler än en, och nu är jag en. Och de slutade i våras då, under pandemin. Och sen har egentligen marknad tuffat på. Men det var ganska fascinerande att ta över en marknadschefsroll utan någon direkt överlämning, där man egentligen bara sätter sig vid skrivbordet och tänker, ja, vad ska vi göra idag?
På ett sätt så kan man ju tänka att det är en frustration över att man vill fortsätta där någon har avslutat, eller så kan man se det lite grann som carte blanche, att nu bygger jag mitt eget rymdskepp. Hur var din inställning?
Nej, men alltså jag gick in med inställningen att jag visste att det svåraste och viktigaste för mig just nu, det är att prioritera.
Ja.
Jag kommer inte kunna allt. Jag kommer inte kunna finnas överallt och lösa allting och få koll på allting på en gång. Utan jag måste börja i rätt ände.
Och i vilken ände började du då?
Nej, men jag har ju en liten checkmodell som jag brukar använda. Det är en trestegsraket helt enkelt. Och det är att man identifierar först, sen strukturerar man det och sen automatiserar man det. Och det är liksom ett sätt att få upp farten och volymen samtidigt. Så att jag börjar ju egentligen med att jag har ju nästan konstant ett anteckningsblock med mig. Alternativt så mejlar jag mig själv saker som jag kommer på eller hittar. Och sen sätter jag mig och strukturerar dem på avsatta tider helt enkelt. Och lägger in dem i olika typer av dokument, olika typer av rutiner. Jag sätter liksom påminnelser, alarm, gör checklistor. Lägger in dem i olika sammanfattningsdokument. Jag delegerar det till en annan avdelning om det är så att det har fallit mellan stolarna någonstans och så vidare. Jag gillar nämligen att skriva för hand. Ofta, det är så jag får in det i mitt huvud. Det måste nästan passera en handskrift för att det ska gå in och det ska sitta över tid liksom. Så jag sitter med vanligt papper och vanlig penna och bara börjar skriva saker. Allt som dyker upp högt och lågt, helt ofiltrerat, bara så här, rätt upp och ner. Saker som folk tipsar om, saker som jag läser någonstans, möjligheter jag ser, problem jag ser för den delen som kan bli en möjlighet. Och egentligen bara börja få pejl på läget, och då får man ju mer och mer koll för varje vecka som går. Och mer grejer blir ju automatiserade för varje vecka som går.
Men när du säger automatiserat, vad lägger du i det?
Det som stressar ofta är ju när man behöver tänka. Man ska tänka på ett beslut, eller man ska tänka på vad är det jag ska göra idag? Eller vad är det viktigaste den här veckan? Och då kan man liksom minska den fundersamma tiden och även minska ställtiden mellan att byta uppgift genom att strukturera och automatisera bättre. Och då kan det handla, i mitt fall så handlar det om att jag lägger in i min kalender liksom mina så här jättebasala vanor jag har per veckodag. Ja, men måndagar, då är det här jag ska göra. Och det har jag kommit fram till av väldigt många olika skäl. Och på tisdagar, då är det här jag ska göra. Och det har jag också kommit fram till över tid här. Och det är liksom inte skrivet i sten, för det kan ju revideras hela tiden. Men att liksom använda den tekniken vi har idag, använd appar, använd påminnelser, alltså försök att liksom tanka av dig själv så att du inte ska gå och bära på allting. För det, som marknadschef så är man ju någon form av dirigent för en, vad som ska tänkas bli en symfoniorkester liksom. Det är saker som ska spela och du ska ha en bas som går och du ska ha liksom, det är mycket att hålla koll på. Så nyckeln för mig är egentligen att avtanka mig själv ganska ofta så att jag inte går och bär på det.
Och det här blir ju uppenbart, jag noterade detta bara, jag försökte ringa dig och då mejlade du tillbaka och sa ja, det passar att vi pratas vid på fredag på förmiddag, och det här var på onsdagen och någonting. Och då såg jag så här, ah fasen, det här är någon som är oerhört strukturerad och inte vill bli störd i det arbetet som man är inne i just nu. Och jag blev lite förvånad och likadeles imponerad, för att jag själv är inte så strukturerad.
Nej, och det låter ju väldigt roligt nu när du lägger upp det så. För mig är det väldigt viktigt. Jag nischar mina dagar, jag nischar mina veckor, och jag inser att jag kommer inte kunna göra allt på en dag. Jag har till exempel 1-2 dagar strikt varje vecka där jag inte har någonting alls i kalendern. För jag vet med säkerhet att de kommer fyllas ändå. Och om jag inte har fyllt dem med saker som jag trodde att jag skulle göra för 3 veckor sedan, så kan jag fylla på de dagarna med just det man behöver göra just den dagen. Och då blir det lite så att jag har liksom telefontider. Jag har telefonen ofta på större ej, för att alltså, i ett samhälle idag, vi har oändligt med notiser. Vilket gör att min telefon den slutar inte ringa. Utan jag måste ta mitt ansvar att koppla bort mig från telefonen. Och också då tillgängliggöra mig för telefonen på ett strukturerat sätt. Jag till exempel går ju igenom min ringlista att de här personerna har ringt mig denna veckan. Då sitter jag och ringer upp de här personerna, alternativt mejlar dem om jag vet vilka det är. Och säger hej, jag såg att du sökte mig i måndags. Ring mig gärna på onsdag nästa vecka. Eller om det är brott så mejla typ.
Hur mycket högre effektivitet uppnår du med det här strukturerade arbetssättet?
Absolut ingen aning. Jag vet bara att det är bättre än bra. Jag vet bara att
det är bättre än bra.
Ja, nej men alltså det går inte att berätta. Men jag känner ju på något sätt, eller jag ser det lite som, min hjärna funkar så att den ser väldigt mycket i bilder och liknelser. Liksom. Det är så som jag lär in. Men jag ser ju detta som att det är lite som att man är ett tåg med ett lok. Ja. Jag är loket. Och allt eftersom jag kan koppla på saker så får jag massa vagnar. Och om jag håller farten framåt så kan jag få upp ganska hög fart efter en stund. Men varje gång det ringer när jag är mitt uppe i farten, då måste jag stanna tåget och stanna till och bara ja, nej tack, jag är inte intresserad av det här verktyget. Då lägger man tid på det, och så känner man sig dessutom lite otillräcklig mitt i allt. Och så känner man kanske till och med sig lite otrevlig för att man inte så här, åh vad den roligaste att ringa idag. För man vet hur tradigt det är att sitta och sälja till personer som säger att de inte har tid. Liksom. Det som också kan stanna upp, det är ju folk som kommer och frågar den att hur går det med detta eller när är detta klart, och då får man ju liksom, då får man ju ta på sig sina liksom rationella glasögon, så får man tänka så här, oh, här är en person som verkligen bryr sig om både det jag gör och om hela marknadsmotorn på detta stället. Det blir ju ofta att marknaden engagerar väldigt många, och det är väldigt många som vill tycka till både internt och externt, men vi har ju liksom kommit fram till det här fokuset nu, vi kan inte göra allt, då får vi på något sätt prata om vad vi vill allra helst. För att det är inte frågan om en idé är bra eller dålig längre idag, utan det är en fråga om den är bra, bättre eller bäst. Och då är det ju bäst att jobba med de som är allra bäst. Lite så tänker jag.
Men om du tittar rent hantverksmässigt på marknadsarbetet, vad är det du lägger mest tid på just nu?
Ja, nu är ju min roll både operativ och strategisk, vilket gör att jag måste dela upp den tiden. Alltså det jag lägger mycket tid på, det är att bli varumärket mycket. Jag försöker andas in till honom strand liksom. Vad vi har för något, vad har vi för utbud, vad har vi för utmaningar, vad har vi för styrkor, vad har vi för liksom uspar att jobba med. Så att jag lägger mycket tid på att gå igenom material, lära mig om det, och då får jag ju också väldigt mycket idéer som jag givetvis då antecknar i olika typer av prioriteringsdokument. Och sen helt enkelt göra liksom operativt arbete. Nu är det hands on, vi är mitt uppe i en pandemi, det går inte att säga liksom nej eller det är inte mitt jobb, utan nu är det bara att göra. Vad är det viktigaste? Varje morgon till exempel, som jag ibland börjar fylla på redan på kvällen, så skriver jag en lista med ungefär 5 saker som det vore vara bra att jag gör idag.
Och då är hjärnan någonstans inställd på att det är det här vi ska göra idag redan när man kommer igång på morgonen?
Ja, eller bara att man kanske svarar i telefon och så tappar man tråden och så vad var det jag skulle göra idag nu igen? Och då kan man ju titta på den här fantastiskt handskrivna lappen och se att, ja just det, ja, det var ju Instagram-inlägg jag gjorde idag.
Men när du säger bli varumärket, det här tycker jag är intressant. Vad lägger du i det och varför är det så viktigt?
För en marknadschef så är ju varumärket allt. Alltså det är ju allting. När jag tänker varumärke, då tänker jag att vi har en valuta på Tanum Strand. Och det är gästupplevelsen. Ingenting annat spelar någon roll om inte gästupplevelsen är bra. Så där sitter vi nu då liksom och tittar på vårt varumärke. Och då handlar det ju om att liksom börja lära känna vad vi är idag. För jag är ju en person som tillsammans med väldigt många andra på Tanum Strand ska liksom ta det här varumärket vidare framåt. Och inte bara då parallellt framåt, utan även vidare framåt uppåt. Liksom. Att bli bättre hela tiden. Och då bygger det på att man liksom är varumärket. Att man går in och kan representera det. Liksom. Att man känner att man passar in för det första. Att man känner att man kan bidra. Att man känner att man kan tala för varumärket är väldigt viktigt, oavsett vem man är på ett företag.
Om du nu skulle sälja Tanum Strand till mig.
Då säger jag att kommer på besök och så förstår du varför.
Jag som gör Destinationspodden, jag heter Mårten Westlund. Och när jag inte håller på med podden så driver jag en kommunikationsbyrå som heter Mottot. Och Mottot är fokuserat framförallt på varumärkes- och kommunikationsuppdrag för platser. Och det kan vara allt ifrån den lilla platsen till den stora regionen, konceptet för ett bed and breakfast till destinationsutveckling för en hel region. Vill du ha hjälp med kommunikation för din destination eller din plats, skapa ett koncept, ta fram en kommunikationsstrategi eller få in en processledare för din utveckling eller få en inspirationsföreläsning? Hör av dig till mig på martin@mottot.se. Välkommen! Kompetensförsörjningsfrågan är en av de största utmaningarna i besöksnäringen. Och hur får man säsongsanställda att bli varumärket?
Det handlar nog väldigt mycket om att ha en bra bas där, tror jag. Koka en bra fond. Det handlar om att de personerna som ska leda dessa extra jobbare, sommarjobbare, att kunna tala för varumärket då. Att man liksom kommer in och känner en stämning. Sen handlar det om att ha information. Det handlar om att kunna liksom med ganska kort pitch förklara vad man brinner för. Vi jobbar ju med till exempel aktiv avkoppling. Vilket gör att vi vill att alla gäster ska vara aktiva när man ska komma hem som avkopplad. Och det är ju väldigt lätt att förmedla till en sommarjobbare. Vi ska liksom hjälpa dem att tänka när de är här så att de får en aktiv avkoppling. Och närvaro är väldigt viktigt för dem, tror jag.
Jag gillar den one-linen du sa, vi ska hjälpa dem att tänka. Mm. Det tycker jag är härligt. Kan du inte bara utveckla, vad menar du med det?
Från att man sitter hemma i tv-soffan en fredag och äter tacos och börjar prata om att kanske resa någonstans. Då börjar man ju en process där. Liksom. Där börjar vistelsen i min värld. Och då ska man ju försöka kommunicera med den här gästen i de olika stadierna. Alltså baserat på var de är så säger man ju väldigt olika saker. Vi måste liksom plantera väldigt mycket mer information idag. Det räcker inte att lägga upp så här spa-paket för 2, pris, punktlista, vad som ingår och hej och välkomna. Utan de behöver liksom veta, aha, hur funkar det? Kan man, är det öppet året om eller är det inte det? Vad finns det för ritualer? Kan man testa det även om man är barn? Alltså det finns så här oändligt med frågor i varje målgrupp. En barnfamilj är ju för det första en barnfamilj. Och den har det som ett skepp som kommer liksom, där man inte kan hejda. Liksom. Och de springer in och de undrar helt andra grejer än vad en konferensgäst gör. Då måste ju vi tänka för dem. Vi måste ju tänka, liksom, men här kommer Göran, säger vi, en konferensgäst. Då kan jag ju titta på honom. Om jag står i receptionen så kan jag titta på honom. Så kan jag ju nästan se på honom vad det är han undrar. Och då kan jag ju plantera det. Liksom. Och då kan jag ju också plantera känslor hos en gäst. Att när det kommer in en familj båtklädda, de har ätit glass. Alltså, då kan jag ju säga någonting om glassen eller prata om båtturen. Eller, åh, har ni varit ute och åkt båt? Nej, vad roligt. Så kan jag ju liksom styra en hel vistelse i bara ett bemötande.
Just för att alla ska ha den här förståelsen. Det är ju många som jobbar just med de här köpresan eller konverteringskanaler som det låter ju väldigt tekniskt. Men har ni det ner på målgrupp eller på produktnivå?
Ja, vi har det på det sättet att så här 3 månader in i min marknadschefsroll så börjar det växa fram. Ja. Just nu handlar det väldigt mycket om att det finns supermycket roliga grejer vi kan göra, men just nu handlar det egentligen om den dagliga verksamheten. Men det är ett ganska stort arbete att få ut det ända ut i hela organisationen, det tänket. Och det är väldigt lätt att bygga upp en digital resa som följer alla dessa former och regler, för där har du en struktur. Det andra som jag pratar om nu, det bygger på en kultur. Där branschen är just nu så är det påfrestande att bara ha en skön daglig stämning. Liksom. Det kommer nya restriktioner hela tiden. Personal undrar om hur detta ska gå. Har man något jobb imorgon eller inte? Liksom. Och då får man först och främst börja där. Måste börja med en bra grund återigen.
Hur gör du då när du, låt säga, är i duty-tjänst och är ytterst ansvarig för hela anläggningen? Och du känner att ah, men nu kom det nya regler eller någon form av pålaga. Och det skapas oro. Vad gör du rent konkret då?
Jag gör ju inte jättemycket där då. En duty-helg är väldigt mycket drift. Och då är det väldigt mycket som liksom är i full rullning. Marit där är superduktig. Hon kommunicerar ganska snabbt. Hon har också väldigt nära kontakt med vår liksom, styrelse och koncern.
Och Marit är eran vd om inte den har sagt det.
Ja, precis. Marit är hotelldirektör och hon kom ju då in i januari, så hon kom ju in med ett liksom förändringsprojekt, en liksom förändringsresa som skulle göra med Tanus Strand. Och liksom lanserade den i början på året och liksom, ja, yeah, nu kör vi! Och så kom pandemin. Så vi försöker ju samköra de här 2 grejerna nu då. Både förändringsresan och pandemipareringen liksom.
Men med den här förändringsresan då, om än att den har fått ett litet hack i kanten nu i början här, var är Tanum Strand om 5 år? Vad är det för destination ni bygger?
Men vi bygger ju en liksom västkustpärla. Vi är verkligen en destination. Vi är inget hotell och vi är ingen restaurang, utan vi är en destination med väldigt många olika funktioner på. Så om 5 år så kommer man uppleva oss som en ännu starkare destination, alltså i den formen av att man reser till oss och utgår från oss och sen besöker väldigt.
Att ni är resanledningen i sig alltså.
Jag skulle nog snarare kalla oss för en plattform på det sättet. Jag jobbar jättemycket med att nätverka nu med närområdet. Närliggande aktörer, aktivitetsbolag, restauranger, allt möjligt som ligger nästgårds till oss. Eller har möjlighet att komma nästgårds till oss eller till oss. Ja. Och erbjuda väldigt mycket mer. För vi vill jobba för ett hållbart resande. Och vi vill jobba för den här framtida, liksom, den här cirkulär ekonomi till exempel. Ett steg i den riktningen är att vi nu till sommaren blir partner med något som heter Agapi. Och blir utvald destination. Det blir första destinationen på västkusten. De kommer kunna hyra ut båtar baserat på cirkulär ekonomi. Och det funkar ungefär som att ta ett grönkort på en golfbana. För att vara medlem där så måste man liksom, ha blivit godkänd och liksom ha ett medlemskap. Och då får man lov att hyra båt. Och det vill vi utvidga mycket mer. Så det med hyra och liksom att kunna packa väskan hemma, sticka till västkusten och uppleva. Där kommer vi bli väldigt mycket starkare än vad vi redan är.
Lin, du har ju en liten tes som du kallar för Control Alt Delete. Kan inte du berätta lite mer om den tankegången?
Alltså först och främst vill jag säga att reflektion är ju väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt att reflektera ganska ofta, både själv och med andra. Men det finns också situationer där man inte behöver älta mer. Man behöver inte reflektera så mycket, utan det är så här, man kan konstatera snarare. Och då kan man göra en Control Alt Delete. Och när jag pratar utveckling, som jag brinner väldigt mycket för, så har jag ofta pitch som är att man ska testa 10 saker och så ska man, de 3 som funkar, de ska du fortsätta med att skala upp ganska snabbt. Och de andra 7 ska du bara låta dem vara, liksom släpp dem. Control Alt Delete på dem. Behöver inte ens liksom utvärdera så mycket varför det inte funkar. Det kan man göra en annan gång. Det kan man göra en gång per år, en gång i kvartalet beroende på. Men ibland så handlar det bara om att släppa. Nej, det funkar inte. Punkt. Och så går man vidare. För det
men och så säger dina kollegor att oh, men vi, nu har vi lagt så mycket tid på det här och det kan bli bra på sikt. Och ska vi inte fortsätta och göra alla 10?
Då skulle jag säga så här att vi kommer inte hinna det. Och behöver jag dra det ännu längre så säger jag så här, jag kommer hinna 3. Är det så att någon av er känner att ni vill fortsätta med 4, 5 och 6 stycken saker, så är det jättevälkommet och jättekul. Men jag kommer inte ha möjlighet att hjälpa till där. En annan fascinerande grej är ju att man ofta behåller ett beslut med motiveringen att man har tagit ett beslut.
Ja, det är för mig ska man inte göra det?
Nej, det tycker jag är dumt. För att i samma sekund som någon, vem det än är, som kommer på någonting som är bättre, så bara släpp det du står med. Släpp det och gör det istället. Konstatera att ja, här har vi liksom Nisse här har kommit på något som är 10% bättre eller 1% bättre än det vi trodde. Då är det väl jättedumt att jobba kvar med det sämre alternativet om man vet något som är bättre, tänker jag. Helt med på att liksom sagt är sagt och beslutat är beslutat, men då tar man ju ett nytt beslut om att det här nya beslutet är bättre än det gamla beslutet.
Om du har en gemensam överenskommelse om att det är så här vi agerar, så blir det mindre politik i frågor att oh, men nu är det ju den och den som har fattat det här beslutet, så det kan vi inte rucka på, utan det ligger liksom i sakens natur att vi fattar nya beslut hela tiden.
Och det är också en generationsgrej som jag märker. Men en äldre person kan ha ett behov av en hierarki på ett helt annat sätt ofta, märker jag. Gäller inte alla, men många. Medan yngre personer, liksom, de skakar på huvudet och går. Det blir så här, nej, det här är ingen sund arbetsplats. Och det är lite fascinerande att se.
Och hur gör man för att bygga förståelse de här generationerna emellan?
Mentorskap. Jag tycker mentorskap är kanon. om fler hade en mentor och var en mentor, så skulle det, alltså, det liksom väva samman ganska snabbt, tror jag. Nej, men du Göran, du verkar ju jättekompetent inom det här med teknik. Kan inte du bara berätta liksom, hur har du lärt dig detta? Eller att Göran säger till Lisa att ja, det är så fascinerande, för ni unga, ni bara kommer in och bara kör. Liksom, ni kan ju så mycket om social media och jag hänger, alltså helt ärligt, jag hänger inte med alls. Jag kan ju mycket om det här med liksom AD-print och sånt, men det här med social, jag fattar inte. Kan inte vi ta en lunch en gång i veckan eller en gång i månaden eller en gång om året och bara prata lite om varandras grejer liksom?
Så våga vara och ha mentorer i vardagen är helt enkelt en lösning på väldigt många problem på den här typen av arbetsplats. Och kanske på alla arbetsplatser.
Ja, och inse att alla personer är under produktion. Liksom.
Vad har det gångna året lärt dig? Och vad tror du nu att vi kommer få se i framtiden kopplat till turism och resande, inhemskt versus internationellt?
Jag kan väl känna lite att jag ser inte jättestor skillnad på inklusive eller exklusive pandemi. Ja, liksom världen är annorlunda. Vi har en pandemi, det är ju ett faktum. Men jag vet inte hur liksom arbetssättet egentligen skiljer sig. Det som jag tror händer är att många saker som ändå hade behövt hända händer nu på ett väldigt mycket mer obekvämt sätt på kort tid. Som också hade varit obekvämt att göra, fast då över lång tid. Jag tror att det är många i branschen som egentligen vill byta bransch och nu hamnar i en situation där de måste byta bransch. Och det kanske är bra. Alltså det blir så. Det är många företag som måste digitalisera sig nu för att man måste det. Och det behövde man innan också, men nu måste man det, anser man sig.
Så det här blir lite grann en på nytt födelse för hela branschen?
Ja, men lite att alltså, så här, man drar plåstret väldigt fort, ni vet, så här, jättesnabbt bara. Det ser vi ju på statistiken. Det är inte alla som kommer överleva detta. Jag tror att ingen kan säga idag om man överlever eller inte. För det är så svajande liksom. Ja, det enda jag vet, om man tänker så som jag jobbar nu, det är att jag kan göra det bästa varje dag, det bästa av varje situation. Och jobba väldigt mycket med ett agilt arbetssätt. Och jag tror att det är många som kanske inte, alltså vill verkligen inte det. Man trivs inte i det arbetssättet. Och det är mentalt påfrestande att inte veta. Det är många som inte mår bra i ovisshet och så. Det kommer ske en förändring. Det kommer bli en liten annorlunda kultur i branschen. Det kommer vara tufft. Det är många som kommer gå runt och säga att det är tufft nu. Det är mycket nu. Eller nu när det är som det är. Och sen så kommer det finnas ett gäng bakom kulisserna som i tystnad bara jobbar väldigt hårt. Och ur det så tror jag att det kommer vara väldigt mycket mer samarbeten över gränser. Det kommer vara väldigt mycket mer samarbeten liksom inom kommuner och inom regioner på annat sätt. Jag kommer ihåg ditt webbinar i våras där när du pratade om det här inhemska resandet. Och det har jag ju lyssnat även på andra poddavsnitt några gånger. Liksom det här med att stärka nätverket är så viktigt. Och det tror jag att folk börjar inse nu. Det handlar om att tillsammans dela på personal för att kunna behålla personal tillsammans. Det handlar om att dela på liksom resurser av olika slag. Det handlar om att sälja varandras produkter på ett bra sätt. Det handlar om att liksom kroka arm i branschen mer. Och tittar man till resandet så ser vi ju redan nu. Vi förlorade ju väldigt mycket på att norrmännen inte kom. Samtidigt som vi inte gjorde det i somras för att det kom ju svenskar istället. Till exempel nu när jag tittar på vår annonsering så ser jag ju väldigt stor skillnad på en kampanj som ligger targetad Göteborg kontra Stockholm till exempel. Och det finns oändligt med exempel där. Men till exempel så går marknadsföring dubbelt så bra i Stockholm än i Göteborg. Och det tror inte jag att det riktigt var så, i alla fall inte vad jag minns, i branschstandard på västkusten tidigare. Utan jag tror att det är en sån här pandemieffekt, att man reser, man inser liksom att resa några timmar uppåt eller neråt, höger eller vänster i landet är inte så farligt. Man har en helt annan resebudget idag. Greklandsresan blir inte av. Vad ska vi göra av vår resekassa? Vi som land, Sverige, och ha de möjligheterna vi har med ekoturism och hållbar turism och bra infrastruktur och sånt där. Vi kommer ändå kontra andra ställen i världen ha det ganska bra. Och jag tror att det är viktigt att vi är tacksamma för det.
Vi klarar oss förhållandevis bra. Sen så kan det vara nog så smärtsamt ändå. Men här kommer majoriteten i alla fall att överleva.
Ja, och vi har det väldigt bra. Liksom. Jag tycker att vi är lite dåliga på att vara tacksamma. Vi är jättetacksamma på Tanum Strand. Vi har bara tappat halva omsättningen i år. Vi är jättetacksamma för det. Om vi fortsätter göra ett bra jobb, om vi fortsätter att anpassa oss efter omvärlden, om vi fortsätter att ta hand om varandra internt här, om vi fortsätter att nätverka med andra närliggande aktörer och alla egentligen som vill samarbeta med oss och som vi kan samarbeta med, så kommer vi kunna ta oss ur detta.
Och hur ser bokningsläget ut för våren och sommaren? Vågar folk börja boka på?
Ja, det är helt klart svajande såklart, och det ser ju inte ut som det brukar. Det som vi märker är ju att många bokar på väldigt sent inpå, vilket också gör det svårt för oss att resursplanera. Om man då pratar igen liksom driftsplanering, så det är väldigt svårt om det bokar på 50 gäster till dagen innan liksom, för de behöver service och den vill vi hålla. Så det handlar om att vi får vara ganska snabba där och höfta ganska mycket. Men till exempel så fort det kommer en ny restriktion som vi gjorde här i förra veckan, när det säger men nu tar vi ett steg tillbaka igen. Då går ju telefonen varm. Jag sitter ju och får ont i hjärtat när jag läser liksom våra flöden där folk, de lyckas inte ens komma i kontakt med oss. Och jag förstår varför, för jag sitter ju på insidan och ser trafiken som är. Men gästen där ute får ju då, apropå valutan och varumärket, en upplevelse av att vi inte bryr oss. Liksom. Vad jag ser när jag tittar åt andra hållet på kollegorna är att vi liksom gör allt vi kan för att hinna svara alla. För det är många som
lyfter luren. Ni verkligen bryr er.
Ja, och jag menar, alltså, de lyfter luren bara för att kolla om, ja men är det verkligen öppet nu då? Så bara, men det är det. Liksom. Det ser du ju att vi är. Och det är väldigt många som ringer med väldigt enkla frågor, så att de som egentligen inte... Så de som verkligen behöver hjälp med att avboka, omboka eller kanske få hjälp med någon specifik typ av service för att få en säker vistelse, hinner inte ens vi svara. För att alla ringer om, frågar om vädret. Liksom.
Och det kanske är ett uttryck för att man själv är lite orolig överhuvudtaget över resan, och då vill man på något sätt stämma av och ha någon att hålla i handen. Nu börjar vi komma mot slutet på det här otroligt intressanta samtalet. Jag har lärt mig jättemycket av dig, Linn. Stort tack för det. Men om du skulle skicka med någon tips kring att vara ny som chef i besöksnäringen. Vad är dina tre bästa tips då?
Våga backa av lite. Alltså, det är väldigt lätt nu att gå in och agera i ren stress och ren panik. Se stressen som en gäst som besöker dig ibland. Liksom. Som du också kan säga att nu är det dags att ses vi imorgon. Liksom. Och då känner jag lite att våga backa av. Backa av och iaktta en situation. Behöver inte vara drivande i alla möten. Får du stafettpinnen av någon så driv den med bravur. Liksom. Men lär dig också sitta med på möten och bara sitta med och lära dig av vad andra säger. Alltså lyssna.
Så att våga lära. Mentorskap kanske jag skulle förmoda kan vara en av dem.
Ja men den kan vi ju absolut ha som en. Mentorskap, och då menar jag tvåvägsmentorskap. Inte det här att den ena ska sitta och bygga upp en skuld till den andra. Alltså att lära sig kontakta personer oavsett om man är den ena eller den andra. Att våga säga hej, jag skulle tycka det var supertrevligt att bara ta en lunch med dig.
Superbra tips. Har du ett till?
Generellt, bara var lite schysstare. Framförallt mot sig själv. Inte känna att man måste prestera hela tiden.
Så då blir det Linns topplista. Våga lära. Våga vara och bli mentor. Och vara schysst mot dig själv.
Ja.
Superbra, jag tycker att det blir en bra avslutning på vårt samtal här som vi kan skicka med alla lyssnarna. Var schysst mot dig själv, punkt.
Och andra.
Och andra, okej. Okay. Superbra. Tusen tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Destinationspodden. Och stort tack till Linn Edvardsson för att du bidrog med alla dina insikter, erfarenheter och tankar om hur man leder i besöksnäring. Och jag vill också passa på att uppmärksamma de två företag som gör Destinationspodden möjlig. Basetool som utvecklar digitala destinationer och har alla verktyg som du som besöksnäringsföretagare eller destination behöver för att ta din digitala kommunikation till nästa nivå. Och också stort tack till Mottot, kommunikationsbyrån Mottot som ägs och drivs av mig, Mårten Westlund. I Mottot så arbetar jag med att sätta varumärken och kommunikationsstrategier för den lilla platsen, den mellanstora platsen och den stora platsen. Det som gör att folk blir intresserade av att komma just till eran plats. Så tveka inte att höra av er till mig. martin@mottot.se är min mailadress. Vi hörs snart igen från en annan destination någonstans runt om Sverige.